Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Idag är det äntligen dags för er alla att få lära känna Spotify CHRO Katarina Berg lite bättre och hur man faktiskt bedriver HR på Spotify. Många av er har säkert lyssnat tidigare på Katarina på olika event, men min känsla är att i just det här avsnittet kommer vi faktiskt lite djupare än man brukar. Men det får ni bedöma. Fokuset i avsnittet är data, analys och AI, eftersom det är en sån viktig del i hur man bedriver HR på Spotify. Men vi kommer även in på väldigt många andra områden inom HR och värdet för organisationen. Eller kommer in på, allt hänger ju faktiskt ihop. Som Katarina säger så är det inte så stor skillnad på vad som behövs i olika typer av organisationer. Utan det är vår förmåga att använda teknik och data för att använda våra resurser på bästa sätt. Då är det inte att HR-kompetensen svarar på enkla frågor som skapar värdet, utan då är en bot bättre så att HR kan lägga tid på de frågor där hela kompetensen behövs. Så om du vill bli inspirerad till varför du ska börja använda mer data och teknik som AI inom HR och dessutom vilket värde det faktiskt ger, så ska du lyssna på hela det här avsnittet. Och om du känner att du behöver mer kunskap på området för att vara bekväm i hur du gör, så ska du investera i dig själv. Jag genomför både utbildningar på temat men också separata coachtillfällen om det passar dig bättre. Det viktiga är att du, där du befinner dig, har en bra grund att stå på. Du hittar info på hrdigi.se under kompetensutveckling. Du lyssnar nu på den nedkortade versionen av det ordinarie avsnittet. Om du vill lyssna på hela samtalet ska du välja den andra versionen. Välkommen till HR-digitaliseringspodden.
Tack snälla.
Jättekul att äntligen få ha dig på besök. Vi har ju försökt ett tag.
Jag är jätteglad att det blev av. Nu är du på min sida.
Katarina, jag tänkte vi börjar lite med så där bakgrund. Även om många nog tror sig ha en väldigt bra bild av dig och av Spotify. Men kan inte du berätta lite om dig själv och bakgrund och hur du hamnade i HR och valde det lite?
Men nu är man ju så gammal så det blir en lång version, men jag ska försöka ta den korta.
Ja.
Jag är från en liten håla utanför Göteborg som heter Torslanda, som är mest känd för Sveriges första flygplats, Volvo antar jag. Och uppvuxen med en pappa från Sverige, en mamma från Japan, har en äldre syster. Och pluggade grundskolan i Torslanda, gymnasiet på centrala Hisingen. Och sen visste jag inte vad jag skulle bli. Och åkte till USA ett år på ett stipendium. Och under det året så brevväxlade jag, så gammal är jag, brevväxlade jag med min syo som hette Per, som var jättetrevlig. Och han skickade mig olika, ja det hette väl pamfletter eller broschyrer på saker som jag trodde var intresserad. Och en dag dampte det ner i min brevlåda i USA, någonting som hette P-linjen. Och alla ämnen där talade till mig förutom statistiken och tänkte så här, ja de fem poängen kan jag kanske blunda för. Och så var jag väl inte vilt glad i företagsekonomin, men förstod hur viktig den skulle kunna bli. Så då sökte jag. Och på den tiden så behövde man ha jobbat minst ett år för att få söka P-linjen, personal- och arbetslivsfrågor. Och sökte till Lund i första hand, Uppsala andra och Göteborg, min hemstad, tredje hand. För man kunde bara ha tre val. Och fick nej, för det saknades 2 veckor av arbetslivserfarenhet. Så då gick jag tillbaka till mitt sommarjobb som jag hade haft flera år. Köra truck på Volvo. Körde truck ett helt år. Pratade med förmannen och sa så här, kan jag få jobba här? Jag behöver jobba för att få arbetslivserfarenhet. Absolut. Så då körde jag truck i ett år. Och sen så sökte jag P-linjen i Lund igen. Kom in. Det var min första kärlek att få jobba, tror jag, med HR. Men sen har jag haft, och det hette personal då. Jag jobbade med personalfrågor. Man var oavsett kön. Oavsett hur man själv identifierar sig så var man personalman. Och sen var jag personalutvecklare. Och sen har det rullat på i olika branscher varenda gång jag bytt jobb. Men jag har blivit vid min läst. Jag är beteendevetare, glad för att vara beteendevetare och älskar fortfarande mitt jobb. Men också haft förmånen att nästan, ja men inte på någon befattning väl, har jag bara haft HR från det att jag blev chef. Men jag faller alltid tillbaka till, och det som faller sig naturligast är väl att arbeta och vara ansvarig för HR-avdelningen.
Mm, mm. Och nu, vad har du för roll på Spotify?
På Spotify är jag just nu, ska jag lägga till, är jag ansvarig för det som vi kallar HR och det som vi kallar för Global Workplace Services. Och för att förtydliga kanske för lyssnare är ju för att hade du frågat för ett tag sedan, då var jag också ansvarig för Brand and Creative. Frågat nyligen så var jag också ansvarig för Strategy Operations för hela företaget. Och nu har jag inte det. Och vi får väl se om du hade frågat på andra sidan årsskiftet. Då kanske jag har lagt till några saker. Mm, för det är så vi arbetar.
Ja. Mm. För nu spelar vi in det här i december, bara för att klargöra. För vi vet inte exakt när jag kommer sända ut det här.
Mm. Och då kanske jag har en annan portfölj som jag är ansvarig för. Ingenting är beständigt och allting är under rörelse. Och det är väl därför man också är kvar så länge som jag har varit.
10 år.
Mm, ja. Det är inte klokt.
Ja. Men de här rollerna som du har haft tidigare då, jag läste ju på då, Swedbank, Rusta, Kanal 5, 3. Och hur skiljer sig det mot ett bolag som Spotify? Är det att jobba med HR, är det samma sak eller är det olika?
Ja, men det är både och. Jag skulle säga att de här olika faser som en organisation är, de här hjärtefrågorna eller de centrala frågorna, hur man attraherar människor, hur man rekryterar människor, hur man onboardar människor, hur man utvecklar människor, hur man gör att människor vill vara kvar lite längre än kanske man är på andra arbetsplatser, och hur man tar sig an nya roller och att man hela tiden försörjer centrala roller och inte bara chefsroller utan också de här expertrollerna och den stora massan av de här individuella liksom, bidragsgivare i en organisation. De är ju lika. Men sen beroende på om det är en startup, en scale-up eller om det är en mer mogen organisation så har de ju olika tryck på sig och de ter sig ju olika och processerna ser lite olika ut. Och det här som också människor drabbas av, ja, men livet, saker som är problematiskt, spelmissbruk, matmissbruk, alkoholmissbruk, drogmissbruk, de ter sig också ganska lika oavsett vilken bransch det är och hur moget företaget är. Jag säger inte att vi är unika, jag säger inte att vi är mer komplexa. Men ett ungt företag som har varit digitalt från början och har haft ambitionen att vara global är byggt på ett annat sätt än de flesta, om vi nu ska prata jämföra med svenska företag, som är mycket större och som är jättefina varumärken och som är fantastiskt framgångsrika. Men de började de facto som svenska företag som då ökade sina marknadsandelar och gick ut. Så att de är fortfarande ganska svenska om nu inte ett kinesiskt bolag eller amerikanskt har köpt upp dem. Så att på det sättet så tycker jag att det skiljer sig väldigt mycket. Men sen är mycket sig likt. Människor är människor är människor är människor. På gott men, och väldigt lite på ont. Men, och när jag säger ont är väl så här att de ställer till det för sig ungefär på samma sätt. Har samma problem och samma utmaningar oavsett bransch. Så att det är lika roligt idag som när jag tog min examen för över 30 år sedan.
Hur hamnade du då på Spotify? Du hade ju varit på ganska stora bolag. Det här var ju väl en startup när du...
Ja, det kan man tänka sig. Men så här är det ju nästan varannan gång. Som jag sa, jag har bytt bransch från varenda gång jag bytt arbete och haft förmånen att göra det. Och jag ska också villigt erkänna att det var en slump. Så varannan gång lite startup, varannan gång ett Swedbank, varannan gång en liten startup, varannan gång Volvo. Eller varannan gång ett startup, varannan gång ett Prim Petroleum. För det gör ju också att du hela tiden måste lära dig och anpassa dig. Och varje företag har också sitt egna språk. Det är ju ett eget habla-babbla som man ska förstå. Tills man bara, aha, men det här är samma sak som vi omnämner på det här sättet eller som jag är van vid. Och många saker är också nya, vilket är roligt.
Ja, och då tror jag att många ska veta, hur ser Spotify ut idag? Hur många är ni? Hur mycket chefer? Hur mycket HR?
Under scale-up-fasen och framförallt den andra scale-up-fasen, ja, men då hade vi ju nästan i 15 år på raken varit i någon form av hypertillväxt, anställd otroligt mycket människor. Och när man har tillväxt så blir det ju rätt många gånger så att ja, men du har en chef Och så håller han, hon eller den på och rekryterar upp en avdelning. Så då kunde det vara en chef och två anställda för att sen skulle, eller medarbetare, eller som vi kallar dem, bandmedlemmar. För det skulle sen bli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kanske i det teamet. Och sen så började vi plana ut här för att egentligen komma fram till att nu ska vi nog ta det lite lugnt här och se vad är det vi gör. Och vi har ganska nyligen rättat till så att vi har det som man kallar inom mitt språk och fackspråk. Men tittat över hur många nivåer har vi och vad är effektivt och vad är vettigt och vad blir mer stimulerande för medarbetaren, att det blir väldigt mycket nivåer i en ganska platt organisation. Och det andra, det som man också pratar inom HR om span och control, okej, hur många och vad, när blir man som mest effektiv och när det blir för många team som gör samma saker men för små, så kan man ju helt plötsligt hitta någon annan i sin egna liksom, swim lane. Eller att det är två, tre, fyra team som nästan arbetar med samma saker. Då kan man ju, tror jag, om man tar ett steg tillbaka och om man bara teoretiserar eller om man bara forskar eller studerar sig, så här, men hur dum är man då? Varför gör företaget det här misstaget? Jag tror inte att det är särskilt dumt. Däremot så tror jag att det är ett ganska, om jag vågar mig på uttrycket, klassiskt misstag, som inte är ett misstag. Du måste med någon frenesi gå in i nya marknader. Du måste ha någon form av tilltro. Och i de här skedena, då behövs alla de här människorna. Det är duktiga människor som gör viktiga saker. Men sen kommer det ju platåer där du börjar titta så här, okej, vad ska vi centralisera? Vad ska vi hålla fortfarande decentraliserat? Och då upptäcker du att du har några dubbletter och tripletter. Stor skillnad från att du har människor som kanske inte levererar eller att det inte går bra, utan bara det här, i den här storleken. Så på din enkla fråga, hur många är vi? Så skulle jag säga att vi är 7200 ungefär. Och det beror lite på om man räknar med, har vi konsulter, har vi inte konsulter, har vi människor som jobbar med projekt som är väldigt tillfälliga, någonstans mellan 2 till 6 månader. Men säg 7500 så är jag nog väldigt nära sanningen av dem som inte jobbar för något annat företag än Spotify.
Men vad tänker du då på span of control? Apropå att vi pratar om det.
1-8, 1-12. Där någonstans är du ganska effektiv. Du kan fortfarande hålla dina 1-1s på weekly by weekly. Du kan fortfarande ligga ganska nära ditt team utan att all din tid tar att bara coacha eller stämma av vissa saker och så vidare. Och sen beror det såklart vad det är för verksamhet. Det är ganska universellt. Alltså där är ju inte vi unika på något sätt.
Nej, för jag tänker mycket på allt det här materialet som har kommit nu från Centrum för Global HRM i Göteborg. De två rapporterna som bygger på Cranet-studierna. Har du tittat på dem?
Ja, det har jag. Jag tittar på det där. Och det som jag tycker att man ska tänka på, både när man tittar på forskning och data, mycket kommer ju från någon form av faktasamlande i verkligheter och verksamheter. Men rätt mycket också är ju ibland någon teori eller någon hypotes. Och det vet man ju själv när man både pluggar det och när man ibland sätter sig och flöjer de här. Det ska ju också vara genomförbart och det ska ju spegla olika branscher, industrier, hur det verkligen ser ut. Så du måste ju lägga någon form av kritiskt tänkande, precis som du läser en artikel eller läser en bok. Men jag tycker att det är intressant.
För jag tänker mycket på, jag som nu har varit i den här branschen och tittat på hur kan man bättre använda digitalisering, data och så vidare inom vårt skrå, inom HR. Och har sett väldigt mycket och ser också skillnader mellan olika branscher. Precis. Hur mycket HR finns det i den branschen och hur ser man ut i strukturerna. Men det har inte funnits något att liksom hänga upp det på, utan bara så här ser jag. Och jag ser ju att med fler HR skulle jag säga att det kanske fungerar lite bättre om man tänker på digitaliseringstakt och faktiskt vara effektiv. Men så kommer deras rapporter och då blir jag så glad, för då har jag något att hänga upp det på.
Jag tycker att jag är så dubbel till det där, för jag håller med dig 100%, så det är inte det jag är dubbel till. Utan jag är så dubbel till att väldigt länge tyckte jag emellanåt att det fanns inte så mycket data, precis som du är inne på. Men egentligen den fakta och de forskningsrapporter som kommer nu bekräftar ju egentligen vad väldigt många människor som har varit intresserade av de här frågorna och har varit erfarna har sagt. Och då på något sätt så blir det så här, i många organisationer tycker jag många vittnar om och så här, aha, ja, då har ni rätt och då var det riktigt på riktigt. Medan ja. Det här ordet som man vill värja sig emot, tror jag många gånger, och som vi inom HR använder, så här, ja, men min erfarenhet och min intuition och min kompetens säger mig att. Mm. Och då har det varit så här, nej men då kan vi vifta bort det.
Mm.
Och så kommer de här rapporterna som säger exakt det som väldigt många seniora, duktiga människor, ja, juniora för den saken skull också, duktiga personer har sagt. Och det är klart att det är skönt, då har man ett belägg och då är det tydligen så att de i organisationen som inte har orkat lyssna på en också lyssnar. Men det är också väldigt märkligt på något sätt.
Mm.
Men det är väl bra att vi har ett institution för det är ju, som hjälper oss med det idag.
Precis, och jag känner ju ibland att jag har blivit ifrågasatt.
För exakt.
Så där är det inte hos oss. Det är det som behövs på något sätt, för min del i alla fall. Men jag håller med.
Jag tycker ju många gånger att man får hitta det beroende på vilken bransch man är i. Och så får man leda saker till bevis oavsett om det finns en forskningsrapport eller inte.
Mm.
Och jag tror att det handlar om att, ja, min erfarenhet i alla fall, att jag har legat rätt nära data och försökt paketera det på det sättet. Anpassa budskapet oavsett om det är en CFO som behöver förstå, en CEO eller om det är en CTO eller en CPO eller vad det nu är. Och också ha en förståelse för att, ja, de kanske gärna vill se en graf. De kanske gärna vill prata i siffror eller besparingar och så vidare. Men att du ska kunna berätta din story, inte bara ha liksom siffror eller säga så här, lita på mig. Det funkar kanske inte alltid. Men det borde göra det egentligen.
Men då måste man ju bygga sin plattform först. Mm. Så då kanske man måste prata deras språk. Kombinerat med sitt eget språk. För att kunna få den rättigheten att prata och kunna stå för sin. Det kanske är där du är nu inom Spotify.
Ja, men jag tror det. Men jag tror också att det kanske, jag brukar i alla fall få det här slängt till mig och jag förstår att inte det är slängt för att man tycker så här, vad roligt för dig. Men så här, ja, det är lätt för dig som har den relationen med den vdn. Men då tänker jag så här, jag har inte haft en enda vd eller ledningsgrupp som sett likadan ut. Så det kanske är så att jag också har knäckt någon kod om hur man arbetar med olika ledningsgrupper för att få den plattformen. Och det förtroendet för att nej, vi ska inte göra så. Vi kanske skulle kunna göra så här. Det här blir bättre för helheten och så vidare. Så att jag claimar tillbaka den lite nu att inte det är så att jag har haft så lätta ledningsgrupper och så lätta vdar som har älskat people-frågorna, HR-frågorna eller personalfrågorna, vad de nu har kallats där jag varit. Och det är inte heller så att jag är så himla klok och jag har gjort allting rätt, utan jag tror man måste hitta någonting som gör så här att om vi ska ha den där platsen vid bordet och vi ska prata om de här frågorna, för att allt annat går egentligen att kopiera förutom organisationsformen och människorna som är där just där och då, så borde du få ha rätt mycket plats på agendan och de strategiska frågorna. Och det tror jag att jag har hittat kanske en nyckel till.
Ja, jag funderar på vad är den nyckeln då?
Mm.
Men det kanske är det här med att ni jobbar mycket med dataanalys. Nu vet jag inte hur mycket du har gjort det i andra.
Jag tror att många faktiskt, om jag ska slå ett slag för HR-människor, för jag tror att det handlar om paketeringen. Det här med nyckeltal, det tror jag faktiskt de flesta HR eller personal eller people-avdelningar alltid har jobbat med. För Nyckeltalsinstitutet och andra sådana här organisationer, vare sig man har tagit fram dem själv eller fått ett hjälp med ett framework eller liksom ett format. Det tror jag alltid har funnits, och det har också funnits typiska nyckeltal oavsett om jag tror på dem eller inte, som man alltid har mätt. Mm. Oavsett om det är personalomsättning eller sjukfrånvaro eller frisknärvaro eller sådär. De har ju alltid funnits. Mm. Och då är egentligen inte steget så långt att jobba med data och liksom people analytics på ett modernare sätt.
Mm.
Jag tror att det stora skillnaden, mitt sätt att arbeta på Spotify och tidigare organisationer är ju egentligen det här att vi har ju hjälpmedel, vad man nu vill kalla dem för, som är betydligt mer sofistikerade och mer intuitiva att använda sig av. Och att de används inte bara av HR utan hela organisationen. Och här tror jag det skiljer sig. Och det här bygger jättemycket på såklart att jag har haft turen att i mitt team ha en person som överser det vi kallar HR Insights, vilket jag tror kallas People Analytics i de absolut flesta organisationer. Och de är inte bara bra på analys och siffror eller bygga de här verktygen. För de är rätt svåra att hitta. Eller i alla fall, jag har inte hittat någonting någonstans som jag tycker är good enough. Och det är inte det att de inte är detaljerade nog eller smarta nog. Men de är så här, det är så nästan jobbigt att dra en rapport eller dra slutsats. Eller jag kan inte prata till dem. Så att det är nästan så att HR skulle behöva bestå av 100% analytiker. Mm. Och jag tror att min approach och som Gary som är ansvarig för de här sakerna hos oss är överens om att de är några få som är det. Resten av oss är beteendevetare och det är just i det där giftermålet av att han har skapat ett instrument som vi kallar disco och som vi brukar säga, det är där våra siffror come to dance.
Mm.
De är enkla, det är också byggt precis på samma sätt som en, liksom en om du tänker en gammal LP-skiva med låtar och våra playlists. Så man känner igen sig i hela Spotify-världen med hur Spotify-plattformen är uppbyggd. Så jag har ett skivkonvolut med mitt ansikte på istället för Donna Summer.
Mm.
Och på det skivkonvolutet så skickar datan, kan man säga, de låtarna jag väljer att lyssna på oftast. Sen säger den så här, om du drar ut låten om attrition ofta och kanske lön, compo ben och ja, någonting annat. Ja, diversity, inclusion, belonging, data. Då borde du kanske vara intresserad av den här låten också. Och sen ger den mig det i paketerat sätt som jag ett kan prata direkt till. Två, jag kan få ut bilder som jag kan prata direkt. Och tre, den visar på saker som jag borde vara intresserad av. Både det som är liksom utanför normalfördelningskurvan men också det som är så här, det här taktar på jättefint Katarina.
Mm.
Så du behöver inte de här låtarna om du inte tycker om dem. Du behöver inte titta på dem så ofta. Så disco hjälper till där och det tror jag är en annorlunda. För att helt plötsligt så är det ju så att jag har aldrig varit med om att en vd annars bara säger, jag var inne och tittade i disco. Jag har lagt till lite nya låtar i min liksom, skivsamling Daniel X. Liksom.
Mm, mm.
Eller hela det exekutiva teamet också refererar till det. Ja, men det var en sak jag inte förstår. Kan du förklara det för mig? Kan min HRBP förklara det för mig? Eller kan jag vända mig direkt till Gary som är liksom den som har designat detta? Mm. Och där tror jag ju att vi är lite bortskämda. Att vi har någonting som är så lättkonsumerat.
Mm.
Hjälper mig. Jag kan dra det sittande i ett möte om jag sitter med min ledningsgrupp som HRBP. Jag kan känna mig trygg i att jag kan förklara det. Det ser snyggt och aptitligt ut. Och det hjälper oss att fatta till exempel, var ska vi gå in? Var ska vi lägga ett kontor? Okej, hur ser det då ut med lön, belöning? Hur ser det ut med arbetsrätten? Hur ser det ut med talent density? Hur ser det ut med alla de här sakerna? Hur lätt är det att hitta ett kontor på den orten? Hur ser det ut med bostäder i den huvudstaden? Allt det kommer ju upp. Och då kan det vara så här, vi kanske borde ligga i Brygge istället för Bern. Eller ska vi ligga i Bryssel liksom?
Mm.
Och då där klart att det blir ju intressant och du blir ju en strategisk rådgivare on the fly. Vilket annars förut var mer så här, vi drar de här rapporterna en gång om året. Och de är så stora och de är så mycket svart text på vit bakgrund. Och det är så tråkigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men jag låter lite viktig när jag drar det här.
Ja.
Och här blir det ju någonting som är inne i alla samtal vi har, oavsett vad det är för samtal och vem som är initierad dem.
Jag tycker det där är så otroligt intressant. Och funderar mycket över hur ni har tagit den resan dit. För då har du ju data både som är, det finns flera olika aspekter, nu ska jag sortera här i huvudet. Det är både att man har egen data, men man använder också extern information som man kombinerar ihop.
Mm.
Sen också hur man sen får den här datan att komma till sig.
Mm.
För det är ju inte heller helt enkelt att det kan bli, om man krånglar till det, att folk ska fylla i en massa saker. Så hur har ni kommit till den här att kunna ha det här verktyget som då blir som en storyteller utifrån varje individ, låter det ju som.
Dels skulle jag säga att Arvid som är ansvarig för hela den enheten är en väldigt kreativ och såklart en väldigt klipsk person som är duktig på alla delar inom HR. Sen är han en av de mest kreativa och filuriga personer jag någonsin haft förmånen att arbeta med. I det teamet så finns det ett People Analytics team så att han har inte bara Compo Ben och Total Compensation utan han har också HR Insights. Chefen för det teamet, Gary Monroe, som ansvarar egentligen. Han hade kunnat jobba på vilken avdelning som helst. Nu råkar han vara på våran HR-avdelning. Han hade platsat på vilken insights- eller analysavdelning. Så han jobbar egentligen med data warehouse. Men vad han gjorde var att inte komma in och säga så här bygger man det. Eller jag vill göra någonting som jag går igång på som är superexpert. Utan han vinnlade sig om att förstå Spotify först. Och sen så satt han och funderade en sommar som den skottade han är. Och tyckte så här, oj vad det blev tomt på kontoret i juli. Ja. Och började titta på lite citat från Daniel om företaget som sådant och också plattformen. Gick in och tittade rätt mycket på, för istället för att bara spela låtar eller podcast eller numera audiobooks också. Hur är den här egentligen ihopsatt? Mm. Och började översätta det in till hur skulle ett data warehouse med people-glasögonen på kunna se ut? Och nu är man ju, om man lyssnar på det här, då tänker man så här, det där är ju jättebegåvat. För att det är ju att ta något jättekomplext. Först göra det ännu komplexare för att sen förenkla det enormt mycket. Och tänka utifrån användaren.
Mm.
Hur kommer användaren känna igen sig? Så första gången man såg Disco när han gjorde en demonstration av den. Då satt ju min ledningsgrupp på HR och bara gapade. Och sen började skratta lite nervöst och sen började applådera. För det var så revolutionerande. Och jag har ju hört så många andra människor prata om det där. Jag har hört rätt många människor som livnär sig om det där. Jag ser ju många företag som bara gör det och säljer till sådana som oss. Och det här är något helt annat. Mm. Det är något helt annat. Och vi vet ju varje gång vi både får en så att säga en nudge, en knuffning. Och så här, du behöver titta här eller det kommer upp liksom i mitt dagliga flöde. Eller när jag aktivt själv går in och tittar på någonting. Eller som jag sa, jag sitter i ett ledningsrumsmöte och vi börjar prata någonting. Och man bara skjuter upp Disco på liksom stora skärmen. Att jag inte sitter där och känner så här, oh, vad var det nu jag skulle hitta det där? Eller fippla runt och börja känna mig osäker och inte kan prata till. Jag vet redan när jag öppnar att jag kommer hitta, för att det är så intuitivt.
Mm.
Och två, jag vet att jag också kommer kunna prata till det. Fast jag försökt att sammanfoga två olika spellistor eller låtar som inte riktigt varit innan. För att det är så enkelt, vilket gör att det är så genialt, vilket gör att man förstår att bakom gardinen är det ju jättekomplext. Och kombinationen Arvid och Gary har ju varit gudasänt. Sen har jag tagit fram ett HR-tech som vi kallar Scout, som hjälper oss egentligen talent growth, succession planning och matcha. Och det sitter ihop med Echo som är ett internal talent marketplace. Demokratisera egentligen matchning av möjligheter och individer. Också igen, precis som du har artister på en sida och så har du lyssnat på en sida. Och så matchar du det genom AI och genom tekniken. Mm. Så att det inte de här, jag springer på Anna varje dag i korridoren och därför nu när jag har en ledig tjänst och en befordran, då blir det ju Anna för Anna känner jag. Nej, då är perfekta matchningen för det. Han, hon, den sitter i Sydney. Har aldrig varit i Sydney, känner inte den personen. Men jag gör mig själv, organisationen och ordlåter både och om jag inte tar den här på en intervju.
Mm.
Går det sen att jobba digitalt därifrån eller behöver man vara närmare tidszonen? Då har man i alla fall tittat på den perfekta kandidaten istället för förbisett den. Plus att den individen kanske inte ens visste att det var ett jobb ledigt med på pappret basen i Stockholm eller New York. För att man tittar egentligen bara på jobb som är lediga någonstans från Singapore till Nya Zeeland för den tidszonen. Så det hjälper oss att göra det. Och nu sist ett bounce liksom. Och alla de här låter ju som det är gigantisk fabrik. Av så här, men alla de bygger på ett nytt behov. Och egentligen det här som Josh Börsen säger också. Ni kan sluta leta efter ett perfekt. Så har vi byggt det som ett litet ekosystem.
Mm.
Men alla de drar ju tillbaka på din fråga. Hur matar ni in det? Att de matar varandra. Mm. Men sen håller vi också på att lära AI. För det är inte perfekt från början. Nej. Och ibland har jag ju själv fått så här. Det här mentorn vore perfekt för dig. Eller det här tjänsten vore perfekt. Och man bara, nej det vore den faktiskt inte. Jag tror inte att de vill ha mig på liksom finansavdelningen. Det vore faktiskt en närmare katastrof. Men genom att gå in och säga så här, nej det här är inte intressant för mig. Eller nej, det ligger inte i linje med mitt skillset.
Mm, mm.
Så lär vi ju AI. För det är ju inte bara att produktavdelningarna och teknikavdelningarna har rätt till AB-testning, det har ju vi också.
Mm.
Och AI är ju bara så begåvat som det är än så länge. Men det blir bättre och bättre, matcherna blir bättre och bättre.
Jag menar, vi kunde ju inte göra allt det här som du pratar om utan AI.
Absolut inte. Absolut
det är
inte.
En otrolig förmån att få bara i det här tiden när vi kan dra nytta av det.
Verkligen. Det tar också bort en del saker som vi var tvungna att handjaga förut. De här ganska repetitiva, tråkiga arbetena som var tidskrävande. Det frigör ju tid för HRS-er, HRBP och andra att jobba med det som är unikt för dem och som bara de kan, alltså det som egentligen tillför organisationen.
Och jag tänker mycket på hur vi vill ha en massa saker i vårt privatliv. Vi vill ha de här förslagen på låtar. Och jag använder mycket det här radio för att jag vill ha någon känsla. Och sen när jag är ute och letar efter saker, jag vill bli föreslagen. Mm. Jag vill ha rekommendationer om allt från filmer och liknande.
Mm.
Men sen så när det kommer innanför företagets väggar så blir det liksom lite känsligare då. Plötsligt när det handlar om oss och vad vi delar med oss. Och då är man väldigt rädd för att så att säga sätta det som hårda datapunkter. Det är där som jag känner att många inom HR är rädda för att börja. Jag menar allt från att titta på diversity och inclusion och ha det och mäta känslan av inkludering och jobba med det.
Mm.
Fast det är jättenödvändigt att jobba med. Och man kan inte vara rädd för datan heller.
Nej, jag tror rädsla brukar aldrig vara bra oavsett vad det är för rädsla och hur den ter sig. Så man kan komma över det. Och om man som sagt har satt sig ner, vad är vårt syfte och hur kommer vi använda detta? För integritet är ju såklart jätteviktigt.
Mm.
Och sekretess när det gäller vissa saker är ju inte att tumma på, så att säga. Men jag tänker inte att det finns en enda funktion som är utbildade människor och som har bestämt sig för att viga sitt yrkesliv till att jobba med någonting som bara, nej nu struntar vi i det för att nu har vi ny teknik. Jag kan inte se det hända. Så jag tycker att det är viktigt att man håller den fanan högt i det sättet att man påminner sig själv och sitt team om hela tiden att nej, det där kanske tekniken möjliggör, men det ska vi inte göra. Men här, i den här fåran, så jobbar den för oss och för våra medarbetare och för deras kompetensutveckling, för att vi ska ha mer mångfald, för att vi ska vara mera hållbara och så vidare och så vidare. Där gör den ju jättemycket nytta. Mm. Eller sådana här saker som har sparat enorm tid för oss de senaste åren. Det är ju människor så här, ja, här finns någon form av, jag tror nästan flesta företag har någonting som de kallar någon personalhandbok eller en playbook eller vad du vill kalla det. Det är samma sak vad du än, liksom, hur du än sminkar eller flashigare namn du har. Det är hur många semesterdagar har jag och vad är det som gäller när jag ska gå på begravning typ.
Mm.
Och så är det så skönt fortfarande att ringa en person.
Mm.
Mm. Och sen så helt plötsligt kanske du har en bot som då, om du uppenbarligen inte orkar gå in i handboken själv, superdigitala människor. Men man orkar inte det. Och vi vet inte, varför gör man inte det? Okej, men då kan du skicka frågan då. Och så sitter en person och säger så här, ja, du har rätt till en dags permission. Istället för att det ska sitta en person, nu gör botten det.
Mm.
Den personen gör ju idag helt andra kvalificerade arbetsuppgifter som han, hon, den blev anställd att göra. Och tycker ju livet är med toppen. Och det var ju inte så här, jaha, då behövdes inte jag. Jo, men förut var det ju alltid så att de sakerna som var mellanmänskliga, där det med fördel två människor ska titta varandra i ögonen eller man ska hjälpa till på något sätt. Eller kluriga problem. Ja, det var det som fick stryka på foten istället för att säga så här, ja det är en dag permission, du kan vara ledig då.
Mm.
Med full betalning typ. Det sker ju av liksom en bot idag. Så att jag tror när man väl har börjat göra det där och samma sak, den botten svarade ju jättehejkon bacon.
I början?
Först, ja, det gjorde den. Och då hade vi ju både och så att säga.
Mm.
Och så övar man upp och sen så snabbare, gladare. Mm. Den är ju gladare då. För den
säger den är inte alltid positiv.
Ja, för den är ju alldeles så här, har du tittat i handboken först?
Mm.
För det blir ju så till slut när man har svarat på 25 samma frågor samma dag. Och alla har samma tillgång. Ja, men nej, det har du inte. Nej, men du vill bara att jag ska hjälpa dig med det. Ja, det är en dag.
Mm.
Mm. Och det säger ju inte botten. Den säger så här, vet du vad som är fantastiskt? Ja, du kan ta den där dagen. Mm. Det är din rätt.
Mm.
Ja, nej, men du har 480 dagar som föräldraledighet. Men prata med din handläggare på Försäkringskassan. Ja, och så låter vi ju inte ibland. Alltså, vi har ju bra och dåliga dagar. Och framförallt när det kommer samma hackspektsfrågor. Så här, nu kommer den. Så att, det finns mycket, mycket som är positivt med tekniken. Men så måste du sätta människan i centrum och du måste våga göra det.
Men kan man vara, är ni lika många? Alltså, apropå det där med att man förflyttar sig och blir mer data, använder sin data på olika sätt med bottar och tjänster och liknande. Men hur ser det ut som team? Går det ens att jämföra?
Ja, men jag tycker att det är en bra fråga och jag tycker också att den ska ställas. För det tror jag är en annan sak som man är rädd för. På de funktionerna där bottarna är eller där vi använder oss av Disco eller Bounce eller Echo eller Scout så är vi lika många, det vågar jag nog säga. Men de gör andra saker. De har andra typer av samtal, de ansvarar för andra typer av processer eller frågor. De jobbar med mycket mer komplexa saker idag än enkla saker.
Och nu måste jag ju avsluta dig för att tiden är ute. Jag vet att du ska vidare. Är det någonting du vill skicka med en kort så att du hinner till nästa möte?
Ja, den korta är faktiskt till dig, Jana. Jag tänker att du ska hitta någon som sätter sig på andra sidan bordet och frågar dig om alla dina erfarenheter. För det här området som vi pratar om nu och som du har pratat i alla dina poddar, det kan du nästan bättre än alla dina gäster. Så att jag ser fram emot avsnittet när du får prata om vad du tänker inom alla de här områdena.
Men tack så hemskt mycket och tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
För att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HRDigi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.